Jag ska göra mitt bästa för att inte ramla ner här. Jag har varit där en gång. Jag kommer att gå ner där flera gånger. Jag tänkte jag ska kasta mig in i en fråga. Det här är ju liksom någonting som har skett idag. Det är något nytt som har börjat. Och då kände jag att det finns vissa skäl att vilja gå igenom grunderna. Vi har ju talat, jag och Arash har talat och Nina, så har vi mötts och vi har gått igenom liksom kärnan, grunderna. Och vi har ju märkt att det finns, varje gång man gör det, hur länge man än har varit troende och hur länge man än har, en del har vuxit upp i församlingar och man har fått undervisning hela livet. Andra har kommit in senare. Oavsett hur länge man har det så märker man att varje gång man går igenom grunderna så märker man vilken sprängkraft det finns där. Varje gång som man plockar fram kärnan så märker man vilken kraft det finns i dem. Har ni koll på periodiska systemet? Nej, inte jag heller. Jag bara hade hoppats att någon hade... Dave har koll på det periodiska systemet. You know the periodic system? The basic elements. The... Yeah, okay. Väte, litium, natrium, kalium, rubidium, heter det så? Och... Ja, i alla fall. Det är grundämnen handlar om. Alltså de här byggstenarna som, alltså ett grundämne är, kan man säga, det är det som är, alla atomerna i kärnan är samma kan man säga. Det vill säga det är ett ämne som inte består av någonting annat än sig självt kan man, om man ska förenkla det väldigt mycket. Det finns, alltså det, och det grundar sig i att man har liksom ända sedan forntiden så har man haft den här idén om att när man studerar saker så har man märkt att det finns vissa saker som ligger till grund för allting annat. Det finns några såna här olika saker. Förr så pratade man om elementen. Man pratade om eld och vatten och luft och jord och sånt där. Men senare så har man... Det är lite samma idé när man har börjat studera liksom på atomnivå. Hur världen är uppbyggd. Så har man märkt att det finns vissa saker som är vad de är, så att säga. Och allting annat är kombinationer av de här ämnena. Det finns vissa grundämnen som allting annat är uppbyggt av, skulle man kunna förenklat säga. Och så är det även med kristen tro. Det finns en del såna här kärnpunkter som ligger till grund för allt annat som vi är, allt annat som vi gör, allt annat vi tror på är liksom olika kombinationer av de här. När de här kärnpunkterna möter andra saker i livet. Så jag tänkte jag ska försöka ta upp två stycken såna här grundämnen. Jag ska göra det under två söndagar. Två stycken såna här saker som jag ska ta, jag kommer att ta utgångsläget i två stycken bekännelser som hänger ihop och som Arash har gett uttryck för i dopet. Det handlar om att bekänna Jesus som frälsare och Jesus som herre. Det är de två jag kommer att prata om framförallt. Idag ska jag prata om Jesus som frälsare. Jesus är min frälsare. Och sen om två veckor, den 7 februari, så ska vi grotta ner oss i det andra. Jesus är min herre. Så missa inte det. Och missar du det så gå in på församlingens hemsida. Där kommer de att läggas ut. Eller ta kontakt med någon av oss som kan se till att du får det. För att missa inte det här. För kärnpunkterna hör ihop. Och den här bekännelsen, Jesus är min frälsare, hänger så intimt samman med Jesus är min herre. Att de kan inte skiljas åt. De behöver följas åt. Men jag har inte riktigt möjlighet att ta båda på en gång. Så jag tar en i taget. Det finns väldigt många andra grund, det finns några andra grundämnen också, men faktum är att i synnerhet Johannes evangeliet lyfter fram de här två, men Nya testamentet överlag lyfter fram just de här två bekännelserna som några av de viktigaste i det kristna livet. När Johannes evangeliet lägger fram dem, när Jesus presenterar dem där, så liknar han det vid två olika saker som människan måste ha för att leva. Han pratar om vatten, han pratar om mat. Och det är liksom som att på samma sätt som att den mänskliga kroppen inte kan leva utan vatten och den kan inte leva utan mat, så är det att en kristen människa kan inte leva utan de här två. Jag tänkte att det finns ju så många olika sätt att gå in i det här, men jag tänkte att vi ska försöka ta utgångsläget i Johannes evangeliet. För att det är så att de här två sakerna, Jesus tar upp de här två bekännelserna kan man säga, eller de här punkterna, eller de här grundämnena i två stycken samtal som hänger ihop, de överlappar varandra. Och det första samtalet tänkte jag att vi ska titta på idag. Det står i Johannes evangeliets fjärde kapitel. Och det handlar om en punkt eller en tid när Jesus, han har börjat sin verksamhet. Han har lagt märke till att hans lärjungar har börjat få mycket uppmärksamhet. Därför att de döper fler och de lockar till sig fler än Johannes döparen gjorde. Och det börjar att bli oroligt omkring dem. Fariseerna tycker inte om det de sysslar med. Så att, det kommer till en punkt när Jesus helt enkelt säger att vi drar oss tillbaka till Galileen. För de är i Judén nu och undervisar. Vi åker hem igen en sväng. Och så måste de ta vägen då genom hedningarnas område, genom Samaria. Delvis kanske för att fariseerna aldrig skulle följa efter dem där. Men kanske också för att Jesus hade någonting där som han var tvungen att göra. För det som leder fram till, eller det här leder fram till någonting som får enorm betydelse för många människor. På vägen när han har gått genom Samaria så kommer han till en liten stad som heter Sykar. Han går inte in i staden, han stannar utanför. Där det finns en brunn, en källa. Och han är trött och han är törstig. Och hans lärjungar har gått iväg för att köpa mat. Och nu är det mitt på dagen, det är varmt. Så han slår sig ner där vid källan och så kommer det en kvinna fram till honom. Eller till brunnen för att hämta vatten. Och till saken hör ju då naturligtvis att det är mitt på dagen. Det vanliga är att man går och hämtar vatten när det är lite svalare. Man går och hämtar vatten på morgonen eller på kvällen och då går man inte ensam utan man kommer i en hel hög, en stor gemenskap. Alla byns kvinnor går ut och hämtar vatten tillsammans. Men här kommer en kvinna som är helt ensam. Och hon kommer mitt på dagen, den tiden när hon är säker på att hon inte kommer behöva träffa någon. Hon har skäl att inte vilja möta någon. Och där sitter då en man, en judisk man som tilltalar henne. Jesus är törstig. Och han ber kvinnan om att få något att dricka. Och där börjar det här samtalet. Och hon reagerar på detta därför att judarna vill inte ha någonting med samarierna att göra. Samarierna vill inte ha någonting med judarna att göra. Och att en man tilltalar en främmande kvinna var också helt otänkbart. Så därför säger hon, hur kan du som är jude tilltala mig eller be mig, en samarisk kvinna, om vatten? Och så svarar Jesus någonting som jag tror är enormt viktigt. Det belyser någonting centralt för allt kristet liv. Han säger, om du visste vad Gud har att ge och vem det är som säger till dig, ge mig någonting att dricka, då skulle du ha bett honom och han skulle ha gett dig levande vatten. Här börjar det för väldigt många människor när det gäller ett liv med Jesus. Att börja få en aning om vad Gud har att ge och vem det är som talar. Alltså det finns människor, det finns många människor i vårt land och i många andra länder som vet, som tror på Gud. Som tror att det finns en Gud. Någon slags kraft som håller universum igång. Eller någon skapare, eller till och med en religion som man tänker att det finns en Gud. Men som aldrig har ställt, eller vågat ställa sig själv den där frågan, eller vågat tänka tanken att Gud skulle vilja mig någonting. Att Gud skulle ha någonting att ge mig. För den här kvinnan så började det där. Ett tilltal ifrån Gud, ifrån Jesus, som sår ett frö hos henne. Om att det finns någonting som Gud vill ge. Och det är Jesus som kan ge det. Men det betyder ju inte att hon är färdig. Det betyder ju inte att hon har kommit igenom, så att säga. Hon tänker fortfarande i samma banor som hon gjorde tidigare. Hon förstår inte alls vad Jesus pratar om när han pratar om levande vatten. Utan hon säger det att, men nu är det så här att du har ingenting att hämta upp vattnet med. Och den här brunnen är djup. Alltså, kom inte här och prata om, alltså det är inte du som har övertaget här. Du är törstig. Jag har någonting att hämta vatten med, det har inte du. Alltså hon tänker fortfarande i banorna av vattnet som finns i brunnen och kan liksom inte se mer. Och det är inte så konstigt. Det skulle inte vi heller ha gjort. Därför att det krävs någonting för att man ska se vad det innebär. För att man ska förstå vad Gud har att ge och vem han är som talar till oss. Jesus är till och med så kategorisk. Han säger, det som ligger bakom är, han kan säga med säkerhet att vem du än är, om du bara visste vad Gud kan ge dig. Om du bara visste vem som kan ge det till dig. Då skulle du be om det och du skulle få det. Den synen har Gud på människan. Så väl känner han människohjärtat att han skulle säga, vem du än är, om du visste vad Gud har att ge dig och vem jag är, då skulle du inte tveka. Då skulle du inte ha något att fundera över. Du skulle be om det och du skulle få det. Men att komma dit så krävs någonting. Vi behöver få komma till en förändring. I kapitlet precis innan så talar Jesus med en sån här riktigt en akademiker. Han är väldigt bibelsprängd, höll jag på att säga. Men han är en lärd man. Han sitter i Stora rådet. Han har koll på texterna. Han kan hela den judiska tron utan till, så att säga. Han är en av ledarna, en av lärarna i landet. Och så säger han till, eller han kommer för att ha ett djupt samtal med Jesus, och Jesus säger, sannerligen jag säger dig, den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Alltså, den som inte blir född på nytt, här har vi ett begrepp, ett sånt här grundbegrepp som hör till det här kristna grundämnet. Den här bekännelsen, Jesus är min frälsare. Det hänger nära ihop med det som vi i våran väckelsetradition skulle kalla på nytt födelse. Att födas på nytt. Att bli en ny människa. Och redan där så har Jesus ställt till det rejält för den här stackars akademiker. Det är inte lätt att vara smart när man är i närheten av Jesus. Därför att här står det klart att oavsett hur mycket han vet, oavsett hur vis han är, oavsett hur många frågor han kan svara på inför andra, så kan han aldrig åstadkomma det här. Det här säger någonting viktigt som vi måste komma ihåg. När det gäller livet i Gud, när det gäller frälsningen, så är det Gud som har initiativet. Därför att ingen kan föda sig själv. Ingen kan bestämma sig själv för att bli född. Lika mycket som att ingen kan döpa sig själv. Man blir döpt. Och det är en bild av detta. Jag kan inte föda mig själv. Jag blir född. Det är en gåva som vi måste ta emot. Det sker en växelverkan mellan människa och Gud. Men det är Gud som har initiativet. Han ger och vi tar emot. Han pratar vidare med kvinnan, så går det på den här linjen. Han säger att den som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten som jag ger honom, han blir aldrig mer törstig. Det vatten jag ger blir en källa i honom med ett flöde som ger evigt liv. Det vill säga, här har vi den här elementen. Vi har Gud som ger. Det vatten som jag ger honom. Och sen har vi gensvaret. Den som dricker, tar emot vattnet och dricker det. Och så ser vi att det sker någonting. Han säger, det här kommer att förvandla dig. Om du dricker det här så kommer du aldrig att bli densamma igen. Det kommer att bli en källa inom dig som flödar fram till evigt liv. Det är gott och väl, men det kan vara rätt besvärligt att förstå ändå vad Jesus menar. I synnerhet i Johannes evangeliet, för där är det väldigt mystiskt språk, måste man säga. Men vi får några små ledtrådar. För ibland så blir Johannes så pass mystisk så att han förstår det själv. Och säger, det är nog bäst att jag förklarar det här. Så två kapitel senare så har Jesus begett sig till en stor festival i Jerusalem. Lövhyd och högtiden. Och det är fortfarande väldigt spänt läge. Alltså, hans motståndare letar efter honom för att sätta dit honom. De menar att han är en villolärare. Så att det är klokt av Jesus att hålla sig lite gömd. Men Jesus åker dit i alla fall. I början så ligger han lågt. Han åker dit i hemlighet, står det. Men sen efter några dagar så går han in i templet. Och så kan han inte hålla sig, utan han börjar undervisa. Han börjar undervisa om det ena och det andra, så att säga. Och sen kommer vi fram till den sista dagen. Då har det här stegrats. Så i kapitel 7 så står det att till slut så står Jesus och ropar ut till människor. Alltså han börjar tyst och diskret, men nu den sista dagen på högtiden så står han och ropar: om någon är törstig så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans inre ska flyta strömmar av levande vatten, som skriften säger. Och så kommer då berättarrösten in, Johannes, som menar att okej, för att ni ska förstå vad det här handlar om. Så, detta sade han om anden som de skulle få som trodde på honom. Detta sade han om anden som de skulle få, de som trodde på honom. Det är ju nästan samma formuleringar. Han talar om strömmar av levande vatten, av den som kommer till honom och dricker. Det vill säga, det är en inbjudan till på nytt födelse, till ett nytt liv. Och det kommer av att tro, ta emot och låta det ske, att födas. Det finns ett annat begrepp som hör ihop med det här. Som vi talar kanske lite mindre om idag i våran tradition, men längre bakåt talar vi mycket om det. Begreppet rättfärdiggörelse. Alltså att bli rättfärdiggjord. Nu ska vi inte gå in så mycket på det, för att det är en ålderomligt språk på det sättet, så vi förstår kanske inte vad det handlar om med aktiva agenter och sånt där. Men det här är ett passivt ord. Man blir rättfärdiggjord. Man gör sig inte rättfärdig, så att säga. Och för att förklara det här, vad det handlar om att bli rättfärdiggjord, så kan vi se lite grann på vad som sker med, om vi återvänder till kvinnan och samtalet. Så säger Jesus till henne, efter en stund så kommer han och säger: gå och hämta din man, säger han. Och Det här är det samtalsämnet som kvinnan har försökt att inte lyfta. Eller hon vill inte ta i det. Det här är anledningen till att hon är vid brunnen mitt på dagen istället för på morgonen som de andra kvinnorna. Det här är anledningen till att hon vill vara i fred. Hon säger, jag har ingen man. Och Jesus svarar henne, du har rätt när du säger att du inte har någon man. Fem män har du haft. Och den du har är inte din man. Där talar du sanning. Alltså här lyfter Jesus upp det djupaste såret i den här kvinnans liv. Här i det här mötet med Jesus så kommer brustenhet, brist, besvikelse och synd upp i dagen. Vi vet inte varför, vad som har hänt med hennes tidigare fem äktenskap. Men det är definitivt fyllt med både skam och sorg. Och att hon nu lever i en aktiv otrohetsaffär med någon en annan mans kvinna, en annan kvinnas man, är en väldigt öm punkt. Men det här är någonting som man tidigare allt talade om, att det här kommer vi inte ifrån. Därför att det är här som myllan för det nya livet finns. Det handlar om att i mötet med Jesus så kommer allt det som jag har gömt undan fram i dagen. Vi blir medvetna om att Gud har sett det här. Gud vet det här. Gud visste precis hur det var ställt med kvinnans liv. Och han vet hur det är ställt med mitt liv. Och när jag kommer till den här punkten, att jag vågar tro att Gud har någonting som angår mig. Och jag vågar tro att det är Jesus som kan ge det. Och jag kommer fram till honom, så kommer jag förr eller senare att bli tvungen att konfrontera detta. Och det är där som det här begreppet kommer in. Därför att rättfärdiggörelse, som en man som heter Dietrich Bonhoeffer, han definierar det här som att tillämpa Guds frälsningsverk på sitt förflutna. Det här är ju lite komplicerat uttryckt, men att tillämpa Guds frälsningsverk på sitt eget förflutna. Det betyder att säga allt det som har skett. Alltså, du och jag kan inte göra någonting åt det förflutna. Det som har hänt har hänt. Det vi har gjort och det är en av våra största sorger i livet. För alla kan vi minnas saker som vi önskar att vi kunde ändra på. Alla kan vi minnas saker vi önskar att vi aldrig hade gjort. Aldrig hade sagt. Eller tillfällen när vi borde ha gjort någonting. Saker vi aldrig kan ta tillbaka. Vi kan inte ändra på det förflutna. Men att tillämpa Guds frälsningsverk på sitt eget förflutna, det är att säga, det här är, alltså att lyfta fram allt det här, all min sorg, alla mina sår, all min brustenhet, all min skuld, all min skam, allt det onda som jag har gjort, allt det som andra har gjort emot mig som har förstört mitt inre, allt det här lägger jag fram inför Gud. Och så låter jag det han har gjort, det Jesus har gjort på korset, förvandla mitt förflutna. Därför att vi kan inte göra något åt det förflutna. Men det kan Gud. Det kan Gud. Att tillämpa Guds frälsningsverk på sitt eget förflutna är ingenting mindre än att bekänna Jesus är min frälsare. Att säga det Jesus gjorde befriade mig ifrån min synd. Det förvandlade mitt förflutna. Och det ligger nu i hans händer. Som vi läste inför dopet här så läste vi det här som Paulus skriver i Romarbrevet. Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att vi ska få leva i ett nytt liv, så som Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet. Ty har vi blivit ett med honom genom att dö som han, så ska vi också bli förenade med honom genom att uppstå som han. Och sen står det i vers 8. När vi nu har dött med Kristus är vår tro också att vi ska leva med honom. På nytt födelse. ett nytt liv, rättfärdiggörelse, ett förvandlat förflutet. Det är vad som ligger i de här sakerna. Det är vad som är födelsepunkten. Det hänger ihop med den andra bekännelsen, Jesus är min Herre, men det ska vi ta om 2 veckor. Men vi kan se en liten sak till med den här kvinnan. Det är när hon får uppleva det här så händer det saker med henne. Det står att hon lämnade sin kruka där den stod vid brunnen. Och så skyndade hon sig in till staden och så började hon berätta för människor. Alltså det här är en människa som är utfrusen och som inte vill prata med någon. Alla visste förmodligen vem hon var och vad hon hade gjort. Och hon hade många ovänner och hon var rädd för människor. Hon ville inte prata med människor. Alldeles nyss så gick hon ut till brunnen för att vara ensam så att säga, och hämta vatten. Nu lämnar hon krukan. Hon har inte ens hämtat vattnet utan hon skyndar in till stan och så börjar hon prata med folk runt omkring. Kom och se, jag har mött en som har berättat allt om mig. Är han Messias? Det finns någonting i rättfärdiggörelsen, i pånyttfödelsen som är epidemiskt kan man säga. Det är som att man blir smittad. Man får en riktigt, riktigt jobbig influensa på vintern. Så vad man än gör så kan man inte låta bli att sprida den till alla man möter. Och det är precis det som den här kvinnan gör. Hon kan inte låta bli. Hon lämnar allt som hon hade med sig och går in och pratar med sina vänner, sina ovänner och alla som finns där. Och berättar om det hon har varit med om. Det är någon som uttryckte det som att den kristna kyrkan är precis som ett folk som har, alltså när man har hittat ett vattenhål i öknen. Och man blir liksom så exalterad så man måste skynda sig och berätta det här för alla runt omkring. Alla man möter, oavsett vem det är, därför att vi befinner oss ute i öknen. Men jag har hittat vatten. Det finns liv, det finns hopp. Kom och se. På samma sätt som Jesus gjorde vid lövhyddohögtiden. När han borde ha hållit sig lugn så ställer han sig och ropar. Om någon är törstig, kom och drick. Här finns levande vatten att få. Och så står det så här. Att många samarier från den staden hade kommit till tro på honom genom kvinnans ord när hon försäkrade att han har sagt mig allt som jag har gjort. Och i vers 42, när de själva skyndar ut för att möta Jesus, så säger de efteråt att nu har vi själva hört honom och vi vet att han verkligen är världens frälsare. Vi har redan sett hur den här epidemin har börjat att gå. Hon blev förvandlad. Hon berättar för andra. De tror. De tar reda på vad som har hänt. De blir förvandlade. Och sen så går det vidare. Och så går det vidare. Och så går det vidare. Det kristna grundämnet som säger att Jesus är min frälsare. Det bygger på det här. Det börjar med medvetenheten att Gud har något att ge. Och Jesus är den som ger det. Och det här gäller för alla människor. Vilka de än är och vad de än har för inställning. Om de visste vad Gud har att ge och vad det fanns att få så skulle ingen tveka. Det handlar om att bli född på nytt genom helig ande. Där Gud har initiativet. Han har gett. Vi får ta emot och bli förvandlade. Det handlar om att bekänna sig själv rättfärdig i Jesu blod. Att säga att Jesus är min frälsare betyder att hans död gäller för mig. Jag tillämpar hans frälsning på mitt förflutna. Och sen handlar det om följden det får. Om det här drabbar oss så kan vi inte låta bli. Alla måste få veta. Alla måste få veta. Om 2 veckor ska vi tala vidare om vad det innebär att följa Jesus. Då ska vi också tala om vad det innebär att tillämpa Guds frälsningsverk på nuet och framtiden. Men nu ska vi be tillsammans. Herre Jesus, vi tackar dig för att det finns liv att få hos dig. Vi tackar dig för att det finns någonting hos dig som ingenting kan skymma, ingenting kan ta bort, ingenting kan hindra. Vi tackar dig, Herre Jesus, för att du har det levande livets vatten. Och för att vi får dricka det genom din nåd. Vi ber dig, Herre Jesus, att var och en av oss som inte har fått göra den upplevelsen ska få göra den. Vi ber att du inte ska låta någon få ro förrän de har kommit fram till, genom din nåd, att få se vad du har att ge. Och få se att det är genom Jesus och bara genom Jesus som det kan fås. Herre Jesus, vi tackar dig för att du har fött oss till ett nytt liv genom din nåd. Vi ber dig, Herre Jesus, att du ska låta det här vara stadigt och fast förankrat i våra liv. Låt det här vara ett grundämne som genomsyrar allt som vi är och allt som vi gör. Låt oss aldrig tappa bekännelsen att Jesus är vår frälsare. Välsigna oss i resten av den här gudstjänsten. Välsigna och omfamna vår broder Arash i det han har varit med om. Välsigna oss i församlingsmöte och i veckan som ligger framför. Låt oss var och en få leva av din nåd i din heliga andes kraft. I Jesu namn. Amen.